From the conference center at Temple Square in
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens eftermiddagsmöte under den 187:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under mötet står en familjekör bestående av medlemmar från stavar i Tremonton, Garland och Fielding i Utah. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till lördagens eftermiddagsmöte under den 187:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson har bett mig leda det här mötet. Vi hälsar alla välkomna som är närvarande eller som deltar via television, radio eller internet. Vi välkomnar likaså alla som ser de här mötena i stavcenter i olika delar av världen dit konferensen överförs via satellit. För musiken under det här mötet står en familjekör bestående av medlemmar från stavar i Tremonton, Garland och Fielding i Utah under ledning av Jessica Lee Gilbert med Bonnie Goodliff i orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Hemmet blir som himmelen. Inledningsbön får vi sen av äldste Von G. Keach i de 70-års korum.
Thank you. Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen.
We bow our heads today.
Vi böjer våra huvuden inför dig i tacksamhet. Tacksamma för din son, för hans tjänande och undervisning, för hans uppståndelse och hans försoning. Vi är så tacksamma att ha en profet ibland oss, president Thomas S. Monson. Välsigna honom och stärk honom. Vi är tacksamma för de ord vi redan hört den här konferensen och de ord vi kommer att få höra. Vi ber att du ska hjälpa oss öppna våra hjärtan så att vi kan förstå och sedan handla efter det vi förstår. Välsigna oss, Fader, särskilt att nå ut till andra i Kristuslik kärlek och tjänande, så som din son tjänat oss. Detta ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, framlägger nu kyrkans generalämbetsmän och områdes 70 förröstning.
After which Kevin R. Jurgensen.
Därefter läser Kevin R. Jurgensen, verkställande direktör vid kyrkans revisionsavdelning, den årliga rapporten. Han följs av Brooke P. Hales, första presidentskapets sekreterare, som presenterar den statistiska rapporten för kyrkan för 2016.
My dear brothers and sisters, President Monson has asked that I now.
Mina kära bröder och systrar, president Monson har bett att jag nu framlägger för er kyrkans generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap för ert stöd genom röstning. Det är föreslaget att vi stödjer Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Henry Benjamin Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer kan visa det. De som är emot, om någon, kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer Russell M. Nelson som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary Stevenson och Dale G. Renland. De som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum som profeter, sier och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Vi vill visa vår tacksamhet för äldste Bruce D. Porters tjänande, vår vän och medarbetare, vilken avled den 28 december 2016. Vi framför vår kärlek och vårt djupa beklagande till syster Susan Porter och till deras barn och barnbarn. Vi är tacksamma för att ha fått tjäna med denna gode man. Det är föreslaget att vi avlöser Taylor G. Godoy och John C. Pingree Jr. som områdes 70. De som vill visa sin uppskattning för dessa bröder tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi med djupt känd tacksamhet avlöser systrarna Linda K. Burton, Carol M. Stevens och Linda S. Reeves som hjälpföreningens generalpresidentskap. Vi avlöser också alla medlemmar av Hjälpföreningens generalkommitté. Alla som vill instämma i vårt tack till dessa systrar för deras utmärkta tjänande och hängivenhet kan visa det.
It is proposed that we release Sister.
Det är föreslaget att vi avlöser syster Jean B. Bingham som första rådgivare i primärs generalpresidentskap och syster Bonnie H. Gordon som andra rådgivare i primärs generalpresidentskap. De som vill visa sin uppskattning för dessa systrar kan nu visa det med uppräckt hand. Det är föreslaget att vi stödjer följande som nya generalauktoritets 70.
Taylor G. Godoy. Sony L. Koch.
Johnny L. Koch. Adilson de Paula Pareja. John C. Pingree. Brian K. Taylor. Och Taniela B. Wakolo. Alla som instämmer kan visa det. De som är emot på samma sätt. Det är föreslaget att vi stöder Jean B. Bingham som hjälpföreningens generalpresident. Med Sharon L. Eubank som första rådgivare. Och Reina E. Aburto som andra rådgivare. Det är föreslaget att vi stödjer Bonnie H. Gordon som första rådgivare i primärs generalpresidentskap och Christina B. Franco som andra rådgivare i primärs generalpresidentskap. Alla som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer följande som nya områdes 70. Luis R. Arbizu, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando B. P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexander A. Drakiov, I. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Gardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCune, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Ellie K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspand, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe och Moises Villanueva. De som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer övriga generalauktoriteter, områdes 70 och byorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. De som är emot kan visa det. Röstningen har noterats. De som är emot något av förslagen bör kontakta sin respektive stavspresident. Bröder och systrar, vi tackar er för er fortsatta tro och era böner till förmån för kyrkans ledare. Vi ber nu de nya generalauktoritets 70 och hjälpföreningens nya generalpresidentskap att inta sina platser på förhöjningen. President Monson säger alltid att det är en lång promenad.
Thank you, sisters. Thank you, brethren.
Tack systrar, tack bröder. Som information, syster Franco är för närvarande på mission med sin man i Argentina. Hon inröstas precis och hon påbörjar officiellt sitt tjänande när de återvänder i juli. Som annonserats läser nu Kevin R. Jurgensen kyrkans revisionsrapport följd av Brooke P. Hales som framlägger kyrkans statistiska rapport för 2016. Tack.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Kära bröder, så som föreskrivs genom uppenbarelse i kapitel 120 i Lärarförbundet auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning, vilket utgörs av första presidentskapet, de 12 apostlarnas korum och presiderande biskopsrådet. Kyrkans enheter fördelar medel enligt godkända budgetar, riktlinjer och praxis. Kyrkans revisionsavdelning, som består av auktoriserade yrkesmän och är fristående från alla andra avdelningar i kyrkan, har ansvaret att utföra revisioner för att uppnå rimlig säkerhet beträffande inkomna bidrag, utförda betalningar och skyddande av kyrkans medel. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2016 i allt väsentligt har upptecknats och förvaltats enligt godkända budgetar, riktlinjer, föreskrifter och revisionspraxis i kyrkan. Kyrkan följer själv det råd som ges till medlemmar om att leva inom sina tillgångar, undvika skulder och spara för framtida behov. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning Kevin R. Jurgensen.
Första presidentskapet har utfärdat följande statistiska rapport om kyrkans tillväxt och ställning för året som avslutades den 31 december 2016. Antalet stavar var vid årslutet 3266 med 421 missioner, 556 distrikt och 30 304 församlingar och grenar. Totalt antal medlemmar var 15 882 417. Antalet nytillkomna barn i matriken under 2016 var 109 246 och antalet nyomvända döpta under året var 240 131. Per den 31 december verkade 70 946 heltidsmissionärer och 33 695 servicemissionärer i hela kyrkan. Sex tempel invigdes under 2016. Templen i Provo City Center, Sapporo, Japan, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming och Hartford, Connecticut. Två tempel återinvigdes under 2016, templen i Suva, Fiji och Freiberg, Tyskland. Antalet tempel i drift var vid årslutet 155.
Thank you, brethren. Tack bröder. Kören sjunger nu för oss ett medley av Jag är Guds lilla barn och How Will They Know. Efter sången får vi höra från äldsterna Robert D. Hales och Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas korum.
What does it mean to be a disciple of our Lord Jesus Christ?
Vad innebär det att vara en lärjunge till vår Herre Jesus Kristus? En lärjunge är någon som blivit döpt och är villig att ta på sig frälsarens namn och följa honom. En lärjunge strävar efter att bli sån som Jesus Kristus är genom att hålla hans bud under jordlivet. Liksom en lärling försöker bli som sin mästare. Många människor hör ordet lärjunge och tror att det bara betyder följare. Men äkta lärjungeskap är ett sätt att vara. Det innebär mer än att bara studera och tillämpa en lista över individuella egenskaper. Lärjungar lever så att Kristi egenskaper vävs in i deras väsen som i en andlig gobeläng. Lyssna till aposteln Petrus uppmaning att bli en frälsarens lärjunge. Gör därför allt ni kan för att i tro visa dygd. I dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskning uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna, kärlek till alla människor. Som ni förstår krävs det mer än en enda tråd för att väva en andlig väv av personligt lärjungeskap. På frälsarens tid fanns det många som sa sig vara rättfärdiga i ett eller annat avseende i livet. De utövade vad jag kallar selektiv lydnad. De höll till exempel budet att avhålla sig från arbete på sabbaten, men kritiserade frälsaren för att han botade sjuka på den heliga dagen. De gav allmosor till de fattiga, men gav bara av sitt överflöd det som de inte själva behövde. De fastade, men med dyster uppsyn. De bad, men bara för att bli sedda av människor. Jesus sa: de nalkas mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Sådana män och kvinnor fokuserar kanske på att bemästra en viss egenskap eller handling, men blir inte nödvändigtvis sådana som han är i sina hjärtan. Om dessa förkunnade Jesus: många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Frälsarens egenskaper som vi uppfattar dem är inte ett manus som ska följas eller en lista att bocka av. De är sammanvävda personlighetsdrag som tillsammans utvecklar oss på ett samverkande sätt. Med andra ord, vi kan inte uppnå en kristuslik egenskap utan att också uppnå och påverka andra egenskaper. När en egenskap blir stark blir många andra det också. I andra Petrus och i lärande förbunden kapitel 4 lär vi oss att tron på Jesus Kristus är grunden. Vi mäter vår tro efter vad den får oss att göra, efter vår lydnad. Om ni har tro på mig, lovade Herren, ska ni få kraft att göra vad jag än finner lämpligt. Tro är en katalysator. Utan gärningar, utan ett dygdigt liv, har vår tro inte kraft att aktivera lärjungeskapet. Ja, tron är i sanning död. Därför, förklarade Petrus, visar vi vår dygd i vår tro. Den här dygden innebär mer än sexuell avrenhet, den är renlighet och helhet i sinne och kropp. Dygd är också kraft. När vi trofast efterlever evangeliet får vi kraft att vara dygdiga i varje tanke, känsla och handling. Våra sinnen blir mer mottagliga för den heliga andens maningar och Kristi ljus. Vi manifesterar Kristus inte bara i det vi säger och gör, utan i det vi är. Petrus fortsatte: Visa i dygden insikt. När vi lever dygdiga liv lär vi känna vår himmelske fader och hans son på ett särskilt sätt. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den här kunskapen är ett personligt vittnesbörd som kommer genom personlig erfarenhet. En kunskap som förvandlar oss så att vårt ljus håller sig till hans ljus. Vår dygd älskar hans dygd. Genom vårt dygdiga liv gör vi resan från jag tror till den underbara destinationen jag vet. Petrus förmanar oss att visa i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet. Som självbehärskande lärjungar efterlever vi evangeliet på ett balanserat och stadigt sätt. Dag för dag går vi framåt utan att avskräckas av jordelivets förädlande svårigheter. När vi utövar självbehärskning på det sättet utvecklar vi tålamod och tillit till Herren. Vi kan lita på hans avsikter med våra liv även om vi inte kan se dem med våra naturliga ögon. Därför kan vi vara stilla och veta att han är Gud. När vi ställs inför stormarna och motvågorna frågar vi: vad vill du att jag ska lära mig av den här upplevelsen? Med hans plan och avsikter i hjärtat går vi framåt och inte bara uthärdar allting utan uthärdar det tålmodigt och väl. Petrus lärde oss att det här tålamodet leder till gudsfruktan. Liksom fadern har tålamod med oss, sina barn, får vi tålamod med varandra och oss själva. Vi gläds åt andras handlingsfrihet och möjligheten den ger att växa rad på rad. Klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Från självbehärskning till tålamod och från tålamod till gudsfruktan förändras vår natur. Vi får den broderliga kärlek som kännetecknar alla sanna lärjungar. Liksom den barmhärtige samariten går vi över vägen för att hjälpa dem som är nödställda. Även om de inte tillhör vår vänskapskrets. Vi välsignar dem som förbannar oss. Vi gör gott mot dem som förföljer oss. Finns det någon egenskap som är mer gudaktig eller kristuslik? Jag vittnar om att de ansträngningar vi gör för att bli lärjungar till vår frälsare verkligen lönar sig tills vi fylls av hans kärlek. Den kärleken är den utmärkande egenskapen hos en kristlig lärjunge. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg. Men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Det är tro, hopp och kärlek som dugliggör oss för Herrens verk. Nu består dessa tre, men störst av dem är kärleken. Bröder och systrar, nu mer än någonsin kan vi inte vara deltidslärjungar. Vi kan inte vara lärjungar på bara en punkt i läran eller en annan. Den samliga egenskapen som kretsar kring tro på Kristus, bland andra de vi pratat om idag, är alla nödvändiga för att vi ska kunna stå starka i de här sista dagarna. När vi uppriktigt strävar efter att vara sanna Jesu Kristus lärjungar, vävs de här egenskaperna samman. Stärks och samverkar och stärker oss. Det finns då ingen skillnad mellan den vänlighet vi visar våra fiender och den godhet vi visar våra vänner. Vi är då lika ärliga när ingen ser oss som när andra betraktar oss. Vi är då lika hängivna mot Gud i det offentliga rummet som vi är i vår egen kammare. Jag vittnar om att alla kan vara frälsarens lärjungar. Lärjungaskap är inte något som begränsas av ålder, kön eller etniskt ursprung. Genom vårt personliga lärjungaskap bygger vi sista dagars heliga upp en kollektiv styrka till att välsigna våra bröder och systrar i hela världen. Nu är tiden att återbestämma oss för att med all iver vara hans lärjungar. Bröder och systrar, vi är alla kallade att vara vår frälsares lärjungar. Låt den här konferensen bli er möjlighet att börja liksom i gamla tider och komma till honom av allt ert hjärta. Detta är hans kyrka. Jag bär mitt särskilda vittnesbörd om att han lever. Må han välsigna oss i vår eviga strävan att bli hängivna och tappra lärjungar. I Jesu Kristi namn. Amen.
Surely it must have been a day like we're having in Salt Lake City today.
Det måste ha varit en sån dag som vi har i Salt Lake City idag, som ledde Elizabeth Hewitt att säga mer än 100 år, att säga det är solsken i min själ idag, en glimt av Herrens hus, mer skönt än himlens klara sken. Till Jesus är mitt ljus. Med glädje i varje ton är den underbara gamla kristna salmen nästan omöjlig att sjunga utan att le. Men idag vill jag lyfta en rad i den ur det sammanhang för att hjälpa oss de dagar när vi har svårt att sjunga och le. Och när vi behöver hans hopp i ve och väl. Om du en tid inte kan sjunga med i de glada melodierna du hör andra sjunga, ber jag dig att ta ett stadigt grepp om raden i den här salmen som försäkrar att Herren höra kan ditt hjärtas stilla röst. Den verklighet vi ställs inför som Guds barn som lever i en fallen värld är att vissa dagar är svåra. Dagarna när vår tro och vår tapperhet prövas. Dessa utmaningar kan orsakas av en brist hos oss, en brist hos andra eller bara en brist i livet. Men oavsett varför finner vi att de kan ta ifrån oss sånger som vi så gärna vill sjunga. Och skymma löftet om den vår ut i vår själ som Eliza Hewitt hyllar i en av sina verser. Så vad gör vi då? För det första följer vi aposteln Paulus råd och hoppas på det vi inte ser. Och så väntar vi uthålligt på det. I dessa stunder när vi inte klarar av att sjunga glädjens melodi kan vi behöva stå stilla en tid och helt enkelt lyssna på andra. Hämta styrka från den storslagna musiken omkring oss. Många av oss som är omusikaliska har fattat mod och förbättrat vår sång markant genom att ställa oss bredvid någon som har en starkare, mer säker röst. Därför är det naturligtvis så att vi, när vi sjunger evighetens sånger, bör stå så nära världens frälsare och återlösare som mänskligt möjligt. Han som har fullständigt och absolut gehör. Då kan vi hämta mod från hans förmåga att höra vår tystnad och finna hopp i hans melodiska messianska medling och våra vägnar. Helt visst är det när Herren är nära som jag kan känna lycka till min själs behag och frid och nåd och bön. De dagar när vi känner oss lite ur balans, lite svagare än det vi ser eller hör hos andra, ber jag att vi, särskilt kyrkans ungdomar, ska komma ihåg att det är enligt gudomlig plan att alla röster i Guds kör inte är likadana. Det krävs variation, sopraner och altar, tenorer och baser, för att skapa rik musik. För att låna en rad från den muntra korrespondensen mellan två enastående sista dagars heliga kvinnor. Alla Guds kreatur har en plats i kören. När vi nedvärderar våra unika egenskaper eller försöker rätta oss efter påhittade stereotyper, stereotyper som är drivna av en omättlig konsumtionskultur och idealiserade, långt bortom möjligt förverkligande av sociala medier, då förlorar vi den rika ton och klang som Gud avsåg när han skapade en värld med mångfald. Det betyder inte att alla i den här gudomliga kören kan brista ut i sitt eget personliga oratorium. Mångfald är inte detsamma som kakofoni, och körer kräver verkligen disciplin. I dagens sammanhang låt oss kalla det lärjungeskap. Men när vi har tagit emot gudomligt uppenbarande texter och harmonisk orkestrering som tonsats innan världen var, gläds vår himmelske fader när vi sjunger med vår egen stämma, inte någon annans. Tro på dig själv och tro på honom. Förringa inte ditt värde och nedvärdera inte din insats. Framförallt, överge inte din roll i kören. Varför? Därför att du är unik och oersättlig. Förlusten av en enda röst försvagar varje annan sångare i vår stora jordiska kör. Även förlusten av dem som känner att de står i utkanten av samhället eller utkanten av kyrkan. Men samtidigt som jag uppmuntrar alla er att ha tro när det gäller sånger som kan vara svåra att sjunga, erkänner jag fritt att jag av olika skäl har svårt för andra slags sånger som bör sjungas men ännu inte sjungs. När jag ser den ofantliga ekonomiska ojämlikheten i världen fylls jag av skuldkänslor när jag med fru Hewitt sjunger om de välsignelser Gud skänker mig idag och glädjen som väntar mig i himlen. Den sången kan inte sjungas i fullständig trohet förrän vi hedervärt har tagit hand om de fattiga. Ekonomisk utsatthet är en förbannelse som fortsätter år efter år och generation efter generation. Den skadar kroppen, stympar anden, drabbar familjen och ödelägger drömmar. Om vi gjorde mer för att lindra fattigdomen, som Jesus om och om igen befaller oss att göra, kanske några av de mindre lyckligt lottade i världen skulle kunna nynna några strofer av "Det är solsken i min själ idag", kanske för första gången i sitt liv. Jag har också svårt att sjunga soliga, sprudlande texter när så många runt omkring oss lider av psykisk och känslomässig ohälsa eller annan tärande nedsatt hälsa. Tyvärr lever de här bördorna ibland kvar, trots det tappra arbete som många olika slags vårdare och familjemedlemmar utför. Det är min bön att vi inte ska låta dessa Guds barn lida i tysthet, utan att vi ska begåvas med hans förmåga att höra sångerna de i dagsläget inte kan sjunga. Och en dag hoppas jag att en stor global kör ska harmonisera bortom alla rasmässiga och etniska gränser och förkunna att vapen, gliringar och vitriol inte ska användas för att hantera mänskliga konflikter. Himlens förkunnelse ropar till oss att det enda sättet att lösa komplexa sociala problem på ett tillfredsställande sätt är att älska Gud och hålla hans bud, vilket öppnar dörren till det enda varaktiga frälsande sättet att älska varandra som vår nästa. Profeten Eter lärde att vi ska hoppas på en bättre värld. När den tanken lästes 1000 år senare av den krigs- och våldströtte Moroni förkunnade han att en långt bättre väg till den världen alltid är Jesu Kristi evangelium. Vi är så tacksamma för att det mitt i sådana prövningar kommer tid efter annan en helt annan slags sång som vi finner att vi inte kan sjunga men av en annan anledning. Dessa sånger är så djupa och personliga, ja så heliga att de varken kan eller borde uttryckas. Som Cordelia beskriver sin kärlek till sin far. Min kärlek är långt rikare än min tunga. Jag ej kan lyfta mitt hjärta till min mun. Gudomliga och heliga kommer sådana känslor till oss och kan helt enkelt inte uttryckas. De är andligen obeskrivbara, som den bön Jesus uppsände för de nefitiska barnen. De som bevittnade denna händelse skrev: ögat har aldrig sett, inte heller har örat hört så stora och underbara ting som de vi såg och hörde Jesus tala till Fadern. Ingen tunga kan tala, och inte heller kan någon människa skriva, och inte heller kan människors hjärtan föreställa sig så stora och förunderliga ting som vi både såg och hörde Jesus tala. Sådana dyrbara stunder förblir outtalade, eftersom det, även om det vore möjligt, kunde kännas vanhelgande. Bröder och systrar, vi lever i en dödlig värld med många sånger som vi inte kan eller vill sjunga än. Men jag vädjar till oss alla att ständigt och trofast stanna i kören, där vi för evigt får njuta av den dyrbaraste sången av alla. Sången om den återlösande kärleken. Lyckligtvis finns det obegränsad plats för just det numret. Det finns plats för dem som talar olika språk, vårdar olika kulturer och bor på många olika platser. Det finns plats för ensamstående, gifta, för stora familjer och för barnlösa. Det finns plats för dem som en gång ifrågasatte sin tro och plats för dem som fortfarande gör det. Det finns plats för dem med annan sexuell läggning. Kort sagt, det finns plats för alla som älskar Gud och anser att hans bud är den okränkbara måttstocken för vårt beteende. För om Guds kärlek är melodin till vår gemensamma sång, är förvisso vår gemensamma strävan att lyda honom dess oumbärliga harmoni. Med de gudomliga befallningarna, kärlek och tro, omvändelse och medkänsla, ärlighet och förlåtelse, finns det rum i den här kören för alla som vill vara där. Kom som du är, säger en kärleksfull fader till var och en av oss. Men han tillägger: men räkna inte med att förbli den du är. Vi ler och minns att Gud är fast besluten att göra mer av oss än vi trodde att vi kunde bli. I detta stora oratorium som är hans plan för vår upphöjelse må vi ödmjukt följa hans taktpinne och fortsätta kämpa med de sånger som vi inte kan sjunga tills vi kan höja en lovsång i vårt bröst till vår kung. Så en dag, som vår älskade psalm uttrycker det, ska vi med himmelens skaror jublande sjunga Hosianna, Hosianna till Gud och hans son, när Jesus nedstiger i sin vagn av eld. Jag vittnar om att den timmen kommer att Gud, vår evige fader, ännu en gång ska sända sin enfödde son till jorden. Denna gång för att regera som konungarnas konung för evigt. Jag vittnar om att detta är hans återställda kyrka och att den är redskapet som för läran och de frälsande förrättningarna i hans evangelium till hela mänskligheten. När hans budskap har genomträngt varje kontinent och färdas till varje trakt kommer Jesus verkligen att le från himlen ner, och det ska finnas evigt solsken i vår själ den dagen. Att den utlovade timmen ska komma ber jag längtansfullt i Jesu Kristi namn. Amen. Församlingen sjunger nu tillsammans med kören Gå ut med tro, nummer 179 i den svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från äldsterna Gary B. Sabin och Valerie V. Cardon i de 70s kvorum. Efter dem talar äldste Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas kvorum.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago, our young granddaughter ran up to me and excitedly announced.
För flera år sedan sprang vårt lilla barnbarn fram till mig och tillkännagav glatt: "Morfar, jag har gjort alla tre målen i vår fotbollsmatch idag." "Vad bra, Sara," svarade jag entusiastiskt. Sen såg hennes mamma på mig och sa med glimten i ögat: "Matchen slutade 2-1."
I didn't dare ask who would win.
Jag vågade inte fråga vem som vunnit. Konferensen är en tid för eftertanke, uppenbarelse och ibland ny riktning. En viss hyrbilsfirma använder ett GPS-system som heter Never Lost. Om man svänger fel efter att ha angett sin destination säger den vägledande rösten inte idiot, utan den säger istället med mycket behaglig röst: "Räknar om rutt. Gör en U-sväng när du har möjlighet." I Hesekiel läser vi det här underbara löftet. Om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då ska han förvisso leva och inte dö. Ingen av de överträdelser han har begått ska då tillräknas honom. Vilket fantastiskt löfte. Men det krävs att vi ger allt i två avseenden för att vi ska kunna få del av löftet om det tredje. Vänd bort från allt, håll allt, då är allt förlåtet. För att göra det måste vi ge allt. Vi bör inte vara som mannen som enligt tidningen Wall Street Journal skickade ett kuvert fullt med kontanter och ett anonymt brev till Skatteverket där det stod: kära Skatteverket, ta vänligen emot bifogade summa som jag skyllde för tidigare skatt. PS, om mitt samvete fortfarande plågar mig efter det här, skickar jag resten. Det är inte så vi gör. Vi håller inte tillbaka för att se hur lite vi kan komma undan med. Herren fordrar hjärtat och ett villigt sinne, hela vårt hjärta. När vi döps sänks vi ner helt och hållet, som symbol för vårt löfte att följa frälsaren helt, inte halvhjärtat. När vi är helt hängivna och ger allt, skälver himlen för vår skull. När vi är ljumma eller halvhjärtade går vi miste om några av himlens dyrbaraste välsignelser. För många år sedan tog jag med mig scouten och kampade i öknen. Pojkarna sov i en stor eld som de hade gjort upp, och som varje god scoutledare sov jag på flaket på min pickup. När jag satte mig upp på morgonen och såg ut över lägret såg jag en scout som jag tänker kalla Paul, som såg särskilt tilltuffsad ut. Jag frågade hur han hade sovit, han svarade: inte så bra. När jag frågade varför sa han: jag frös, elden slocknade. Ja, svarade jag, eldar brukar göra det. Var din sovsäck inte tillräckligt varm? Inget svar. Sen förklarade en av de andra scouterna högt: han använde inte sin sovsäck. Varför inte, Paul? Frågade jag misstroget. Tystnad. Sen det skamsna svaret: jag tänkte att om jag inte rullade ut min sovsäck så skulle jag inte behöva rulla ihop den igen. Det är sant. Tror det eller ej. Han frös i timmar eftersom han ville slippa 5 minuters arbete. Man kan tänka: så dumt. Vem skulle göra något sånt? Fast vi gör det hela tiden, på mycket farligare sätt. Vi vägrar i själva verket att rulla ut våra andliga sovsäckar när vi inte tar oss tid att be uppriktigt, studera och på allvar leva efter evangeliet varje dag. Förutom att elden slocknar är vi oskyddade och blir andligt kalla. När vi försummar våra förbund orsakar vi följderna. Herren har förmanat oss att ta oss tillvara och ge noga akt på det eviga livets ord. Vidare förkunnade han: mitt blod ska inte rena dem om de inte hör mig. I själva verket är det mycket lättare att ge allt än att ge en del. När vi bara ger en del eller inte ger något alls finns det, som man säger i Star Wars, en störning i kraften. Vi hamnar i obalans med Guds vilja och därför i obalans med lyckans natur. Jesaja sa: de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud. Som tur är befinner vi oss, oavsett var vi är och var vi har varit, aldrig utanför frälsarens räckvidd. Han som sa: den som omvänder sig och kommer till mig som ett litet barn ska jag därför ta emot. Ty av sådana består Guds rike. Se, för sådana har jag lagt ner mitt liv och har tagit upp det igen. När vi ständigt omvänder oss och litar på Herren får vi styrka då vi återgår till att ha ett litet barns ödmjukhet och tro, berikade med den visdom som kommer av livserfarenhet. Job förkunnade: den rättfärdige håller fast vid sin väg och den som har rena händer blir starkare. Det var Tennyson som skrev: min styrka är som 10 mäns styrka, ty mitt hjärta är rent. Herrens uppmaning till oss lyder: stå därför på heliga platser och låt er inte rubbas. Vår son Justin gick bort vid 19 års ålder efter att ha kämpat med en livslång sjukdom. I ett sakramentsmötestal, kort innan han lämnade oss, delade han med sig av en berättelse som han måste ha känt igen sig i. Om en far och hans lilla son som gick in i leksaksaffären fanns en uppblåsbar boxboll i form av en människa. Pojken slog till den uppblåsbara mannen som tippade bakåt och genast studsade tillbaka efter varje slag. Fadern frågade sin lilla son varför mannen hela tiden studsade tillbaka. Pojken täckte efter någon minut och sa sedan: jag vet inte. Jag antar att det är för att han står upp inombords. För att kunna ge allt måste vi stå upp inombords vad som än händer. Vi står upp inombords när vi tålmodigt väntar på att Herren ska ta bort eller ge oss styrka att uthärda törntaggarna i köttet. Sådana törntaggar kan vara sjukdom, funktionshinder, psykisk ohälsa, en närståendes död och många andra problem. Vi står upp inombords när vi lyfter upp händerna som hänger ner. Vi står upp inombords när vi försvarar sanningen mot en ond och sekulär värld som blir mer och mer obekväm med ljuset. Som kallar det onda gott och det goda ont och fördömer det rättfärdiga för deras rättfärdighets skull. Att stå upp inombords trots svårigheter är möjligt genom ett rent samvete, den heliga andens stärkande och tröstande försäkran och ett evigt perspektiv som övergår mänskligt förstånd. I förtillvaron ropade vi av glädje över möjligheten att få uppleva jordelivet. Vi ville ge allt då vi glatt fattade beslutet att modigt försvara vår himmelske faders plan. Det är dags att stå upp och försvara hans plan igen. Min 97-årige far gick nyligen bort. När någon frågade honom hur han mådde svarade han alltid på en skala från 1 till 10, hamnade runt 25. Även när den kära man inte längre kunde stå eller ens sitta och hade mycket svårt att prata var hans svar ändå detsamma. Han stod alltid upp inombords. När min far var 90 år var vi på en flygplats och jag frågade om jag fick hämta en rullstol åt honom. När han sa, nej Gary, möjligen när jag blir gammal. Och sen tillade han, förresten om jag blir trött på att gå kan jag ju alltid springa. Om vi inte kan ge allt på det sätt vi just nu går på behöver vi kanske springa. Kanske behöver vi räkna om rutten. Vi kanske till och med behöver göra en U-sväng. Vi kanske behöver studera mer uppmärksamt, be mer uppriktigt eller bara släppa vissa saker så att vi kan hålla fast vid sånt som verkligen betyder något. Vi kanske måste släppa taget om världen så att vi kan hålla fast vid evigheten. Min far förstod det här. När han låg i flotten under andra världskriget fanns det vissa i den stora rymliga byggnaden som hånade hans principer. Men två av hans skeppskamrater, Dale Maddox och Don Davidson, märkte det och deltog inte. De frågade Sabin, varför är du så annorlunda jämfört med alla andra? Du har hög moral och du röker inte, dricker inte och svär inte, men du verkar lugn och glad. Deras positiva intryck av min far stämde inte överens med vad de hade fått lära sig om mormoner. Och min far fick undervisa och döpa de båda skeppskamraterna. Dales föräldrar var mycket upprörda och varnade för att om han gick med i kyrkan skulle han förlora sin flickvän Mary Olive. Men hon träffade missionärerna på hans begäran och blev också döpt. När kriget var slut bad president Heber G. Grant om fler missionärer, däribland en del gifta män. Dale och hans fru Mary Olive bestämde att Dale borde tjäna trots att de väntade sitt första barn. De fick så småningom 9 barn, 3 pojkar och 6 flickor. Alla 9 verkade som missionärer, varefter Dale och Mary Olive utförde 3 egna missioner. Dussintals barnbarn har också verkat som missionärer. 2 av deras söner, John och Matthew Maddox, är för närvarande medlemmar i Tabernakelkören, liksom Matthews svärson Ryan. Familjen Maddox är nu uppe i 144 medlemmar och underbara exempel på att ge allt. När vi gick igenom min fars papper hittade vi ett brev från Jennifer Richards, en av 5 döttrar till den ena skeppskamraten Don Davidson. Och hon skrev, din rättfärdighet förändrade våra liv. Det är svårt att föreställa sig hur våra liv skulle vara utan kyrkan. Min far dog med kärlek till evangeliet och försökte leva efter det ända till slutet. Det är svårt att mäta det goda inflytandet var och en kan utöva genom att stå upp inombords. Min far och hans 2 skeppskamrater vägrade lyssna på människorna i den stora rymliga byggnaden som pekade finger åt dem. De visste att det är mycket bättre att följa skaparen än att följa mängden. Aposteln Paulus kunde ha beskrivit våra dagar när han sa till Timoteus att somliga har förlorat målet ur sikte och så förfallit ett tomt prat. Det finns mycket tomt prat i världen idag. Det är sådana samtal som förs i den stora rymliga byggnaden. Ofta tar det formen av bortförklaringar för att rättfärdiga ondska eller visar sig när människor vill ha bort sig och ökar farten. De kommer ibland ifrån dem som inte gjort vad som krävs för att ge allt och föredrar att följa den naturliga människan istället för profeten. Som tur är vet vi hur det slutar för de trofasta. När vi ger allt har vi en allomfattande försäkran om att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Esther Neal A. Maxwell sa, var inte rädd, bara lev rätt. Min svärfar undervisade vid BYU och älskade dess lag i amerikansk fotboll, men kunde inte förmå sig att se deras matcher eftersom han var så nervös för hur det skulle gå. Sen hände något förunderligt. Videobandspelaren uppfanns så att han kunde spela in matcherna. Om BYU vann kunde han titta på inspelningen med fullkomlig förvissning, helt säker på hur det skulle sluta. Om du blev orättvist bedömd eller skadad eller om det såg mörkt ut mot slutet av matchen blev han inte stressad eftersom han visste att de skulle klara det. Man kan säga att han hade ett fullkomligt klart hopp. Likadant är det med oss. När vi är trofasta kan vi vara lika säkra på att allt kommer att ordna sig för oss till slut. Herrens löften är säkra. Det innebär inte att det blir lätt eller utan tårar. Men som Paulus skrev, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Bröder och systrar, jag vittnar för er att ingen har begått morgondagens synder, att Kristus lever. Må vi stå upp inombords genom att vara tappra och ge allt. Må vi med renhet och mod försvara vår himmelske faders plan och hans sons, vår frälsares mission, är min bön. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
After being called as a general authority, I moved with my family from Costa
Rica. Efter att jag kallat som generalauktoritet flyttade jag med min familj från Costa Rica till Salt Lake City för mitt första uppdrag. Här i Förenta Staterna har jag välsignats med att få träffa underbara människor med andra etniska och kulturella bakgrunder. Bland dem finns det många som jag föddes i Latinamerika. Jag har märkt att många av första generationens latinamerikaner här i USA talar spanska som huvudspråk och tillräckligt mycket engelska för att kunna kommunicera med andra. Den andra generationen, som antingen föddes i Förenta Staterna eller kom hit i ung ålder och går i skolan här, talar engelska väldigt väl och kanske lite bristfällig spanska. Och hos den tredje generationen har ofta spanskan, som är deras förfäders modersmål, försvunnit. Inom lingvistiken kallar man detta helt enkelt för språkförlust. Språkförlusten kan ske när en familj flyttar till ett annat land där deras modersmål inte är majoritetsspråk. Det sker inte endast bland latinamerikaner, utan även bland befolkningar runt om i världen där ett modersmål ersätts av ett nytt språk. Även Nefi, en profet i Mormons bok, var bekymrad över att förlora fädernas modersmål när han förberedde sig för att flytta till det förlovade landet. Nefi skriver: "Se, det är enligt Guds visdom att vi ska hämta dessa uppteckningar så att vi och våra barn kan bevara våra fäders språk." Men Nefi oroade sig även för att förlora ett annat sorts språk. I nästa vers fortsätter han: "Och likaså att vi åt dem kan bevara det ord som har talats genom alla de heliga profeternas mun och som har överlämnats till dem genom Guds ande och kraft från världens begynnelse ända tills nuvarande tid." Jag såg en likhet mellan att bevara ett modersmål och att bevara Jesu Kristi evangelium i våra liv. Jag vill i min liknelse idag inte lyfta fram ett visst jordiskt språk, utan snarare ett evigt språk som måste bevaras i våra familjer och aldrig gå förlorat. Jag talar om Jesu Kristi evangeliums språk. Med evangeliets språk menar jag våra profeters alla lärdomar, vår lydnad mot lärdomarna och de rättfärdiga traditioner vi följer. Jag ska tala om tre sätt varigenom vi kan bevara detta språk. Första sättet, att vara flitigare och mer sysselsatta hemma. I Lärna förbunden uppmanade Herren många framstående medlemmar i kyrkan, däribland Newell K. Whitney, att sätta sina hus i ordning. Herren sa: "Min tjänare Newell K. Whitney behöver tuktas och sätta sin familj i ordning och se till att de är flitigare och mer sysselsatta hemma och alltid ber. Annars ska de flyttas bort från sin plats." En faktor som leder till språkförlust är när föräldrar inte avsätter tid till att lära barnen sitt modersmål. Det räcker inte att endast tala språket hemma. Om föräldrarna vill bevara sitt språk så måste det även läras ut. Forskning har visat att föräldrar som medvetet anstränger sig för att bevara sitt modersmål lyckas med det. Men vad är då en medveten ansträngning att bevara evangeliets språk? Elder David A. Bednar i det 12 apostlarnas forum sa att brist på evangelieundervisning och exempel i hemmet är en stor orsak till att cykeln av flergenerationsfamiljer i kyrkan bryts. Vi kan därmed dra slutsatsen att kraftfullt undervisning är extremt viktigt för att vi ska kunna bevara evangeliet i våra hem. Och det kräver flit och ansträngning. Vi har vid flera tillfällen uppmanats att skapa en vana av dagliga skriftstudier, både som familj och som enskilda. Familjer som gör det välsignas dagligen med större enighet och en närmare relation med Herren. När sker dagliga skriftstudier? Det sker när föräldrar tar fram skrifterna och kärleksfullt ber familjen att samlas för att studera. Det är svårt att se dessa studier ske på något annat sätt. Fäder och mödrar, gå inte miste om dessa stora välsignelser. Vänta inte tills det är för sent. Andra sättet. Starka exempel i hemmet. En expert inom linguistik skrev att för att bevara ett modersmål så måste man levandegöra språket för sina barn. Vi levandegör språket när vår undervisning och vårt exempel går hand i hand. När jag var ung arbetade jag i min fars fabrik under skolloven. Den första frågan som far ställde till mig efter att jag hade fått min lön var: vad ska du göra med dina pengar? Jag visste svaret och sa: betala med tionde och spara till min mission. Efter att jag hade jobbat med honom i ungefär 8 år och jag konsekvent fått svara på samma fråga, tyckte far att han hade lärt mig att jag skulle betala med tionde. Vad han inte insåg var att jag hade lärt mig denna viktiga princip på endast ett veckoslut. Låt mig berätta hur jag lärde mig den principen. Efter en del händelser förknippade med ett inbördeskrig i Centralamerika gick min fars företag i konkurs. Han gick från att ha omkring 200 heltidsanställda till att ha färre än 5 sömnadsarbetare som arbetade vid behov i vårt garage. En dag under den svåra tiden hörde jag mina föräldrar samtala om ifall de skulle betala tionde eller köpa mat till barnen. På söndagen följde jag efter far för att se vad han skulle göra. Efter kyrkans möten såg jag honom ta ett kuvert och lägga sitt tionde i det. Det var endast en del av lektionen. Frågan som kvarstod hos mig var vad vi nu skulle äta. Tidigt på måndag morgon knackade några personer på vår dörr. När jag öppnade frågade de efter min far. Jag ropade på honom och när han kom till dörren berättade besökarna för honom om en brådskande beställning som de behövde så snabbt som möjligt. De förklarade att beställningen var så brådskande att de skulle betala i förskott. Den dagen lärde jag mig principerna om att betala tionde och välsignelserna som följer. I Nya Testamentet talar Herren om att vara ett exempel. Han säger: amen, amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Det räcker inte att vi endast talar med våra barn om vikten av tempeläktenskap, fasta och att helga sabbatsdagen. De måste se att vi avsätter tid i våra scheman så att vi kan besöka templet så ofta som möjligt. De behöver se vår hängivenhet till att fasta regelbundet och att helga hela sabbatsdagen. Om våra ungdomar inte kan fasta under 2 måltider, studera skrifterna regelbundet och stänga av tvn under en stor match på söndagen, kommer de då ha den andliga självdisciplinen att motstå kraftiga frestelser i dagens utmanande värld, däribland pornografi. Tredje sättet, traditioner. Ett annat sätt som språk kan förändras eller förloras på är när andra språk och traditioner blandas med ett modersmål. I den återställda kyrkans första dagar uppmanade Herren många framstående medlemmar att sätta sina hus i ordning. Han började sin uppmaning med att lyfta fram två sätt som vi kan förlora ljus och sanning från våra hem. Den onde kommer och tar bort sanning och ljus från människobarnen genom olydnad och på grund av deras fäders traditioner. Som familjer behöver vi undvika varje tradition som hindrar oss från att helga sabbatsdagen eller att hålla dagliga skriftstudier och böner i våra hem. Vi behöver säkerställa att digitala verktyg inte släpper in pornografi eller annat ont inflytande i våra hem. För att bekämpa dagens världsliga traditioner behöver vi använda skrifterna och våra nutida profeters röster för att undervisa våra barn om deras gudomliga identitet, meningen med livet och Jesu Kristi gudomliga mission. I skrifterna finner vi flera exempel på språkförlust, till exempel. Nu hände det sig att det fanns många i det uppväxande släktet som inte kunde förstå kung Benjamins ord, eftersom de var små barn vid den tid då han talade till sitt folk och de trodde inte på sina fäders traditioner. Och på grund av sin otro kunde de inte förstå Guds ord och deras hjärtan blev förhärdade. För det uppväxande släktet blev evangeliet ett konstigt språk. Och även om fördelarna med att bevara ett modersmål ibland kan diskuteras, när det gäller frälsningsplaner så råder det ingen tvekan om att de eviga konsekvenserna av att förlora evangeliets språk i våra hem. Som barn till Gud är vi ofullkomliga personer som försöker lära sig ett fullkomligt språk. Precis som en mamma är kärleksfull mot sina små barn, så är vår himmelske fader tålmodig med våra ofullkomligheter och misstag. Han vårdar och förstår våra svagaste, uppriktiga uttalanden som om de vore poesi. Han gläds åt ljudet av våra första evangelieord. Han undervisar oss med fullkomlig kärlek. Ingen prestation i det här livet, hur viktig den än kan vara, är av betydelse om vår familj förlorar evangeliets språk. Det är mitt vittnesbörd att vår himmelske fader välsignar vår strävan att behärska hans språk. Tills vi kan tala denna högre nivå av kommunikation flytande, det som alltid har varit vårt modersmål. I Jesu Kristi namn. Amen.
Many years ago, President David O. McKay.
För många år sedan berättade president David O. McKay om en vacker upplevelse han hade när han seglade mot Samoa. När han hade somnat såg han i en vision någonting oändligt storslaget. På avstånd, sa han, såg han en vacker vit stad. Träd som bar ljuvlig frukt och blommor i full blomning fanns i överflöde överallt. En stor skara människor närmade sig staden. Var en bar en vit, löst hängande skrud. Genast riktades min uppmärksamhet på deras ledare. Och fast jag endast kunde se honom i profil, kände jag omedelbart igen honom som min frälsare. Hans utstrålning var underbar att skåda. Friden omkring honom var gudomlig. President McKay fortsatte. Staden var hans, den eviga staden. Och människorna som följde honom skulle leva där i frid och evig lycka. President McKay undrade, vilka är de? Vilka är de här människorna? Han förklarade vad som hände därnäst. Som om frälsaren hade läst mina tankar svarade han genom att peka på ord i en halvcirkel som avtecknade sig ovanför människorna, skrivna med gyllene bokstäver. Dessa är de som har övervunnit världen, som i sanning har blivit födda på nytt. I årtionden har jag kommit ihåg orden. Dessa är de som har övervunnit världen. De välsignelse Herren lovat dem som övervinner världen är storslagna. De ska bli klädda i vita kläder och nämnas i livets bok. Herren ska kännas vid deras namn inför Fadern och hans änglar. Var en ska få del i den första uppståndelsen, få evigt liv och aldrig lämna Guds närhet. Är det möjligt att övervinna världen och få dessa välsignelser? Ja, det är det. De som övervinner världen utvecklar en allomfattande kärlek till vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans gudomliga födelse, hans fullkomliga liv, hans obegränsade försoning i Getsemane och på Golgata säkerställer uppståndelsen för oss alla. Endast han kan rena oss från våra synder när vi uppriktigt omvänder oss, vilket gör det möjligt för oss att återvända till Guds närhet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Jesus sa: "Var vi gott mod, jag har övervunnit världen." Senare tillade han: "Jag vill att ni ska övervinna världen." Man övervinner inte världen på ett enda avgörande ögonblick i livet, utan genom ett helt liv av ögonblick som avgör evigheten. Det kan börja när ett barn lär sig be och vördnadsfullt sjunger: "Jag vill gärna likna Jesus." Det fortsätter när man studerar frälsarens liv i Nya testamentet och begrundar kraften i frälsarens försoning i Mormons bok. Att be, omvända sig, följa frälsaren och ta emot hans nåd leder till större insikt om varför vi är här och vilka vi bör bli. Alma beskriver det som en mäktig förändring som äger rum i hjärtat, så att man ödmjukar sig och sätter sin lit till den sanna och levande guden och förblir trofast intill änden. De som övervinner världen vet att de är ansvariga inför sin himmelska fader. Att uppriktigt förändras och omvända sig från sina synder känns inte längre begränsande utan befriande när synder som är blodröda ska bli snövita. De som är av världen har svårt att acceptera att de är ansvariga inför Gud, liksom ett barn som har fest hemma när föräldrarna är bortresta och som roas av ståhejet och vägrar tänka på konsekvenserna som väntar när föräldrarna kommer tillbaka 24 timmar senare. Världen är mer intresserad av att tillfredsställa den naturliga människan än att tygla henne. Att övervinna världen handlar inte om en global invasion utan om en enskild, personlig närstrid som kräver att vi bekämpar vår egen inre fiende. Att övervinna världen innebär att värdesätta det största budet: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Den kristne författaren C.S. Lewis beskrev det så här: Kristus säger: ge mig allt du har. Jag vill inte ha si och så mycket av din tid och dina pengar och ditt arbete. Jag vill ha dig. Att övervinna världen innebär att vi håller våra löften till Gud, våra dopförbund och tempelförbund samt vår ed att vara trogna vår eviga livskamrat. Att övervinna världen leder oss i ödmjukhet till sakramentsbordet varje vecka med bön om förlåtelse och ett löfte om att alltid minnas honom samt hålla hans bud så att vi alltid kan ha hans onde hos oss. Och vår kärlek till sabbatsdagen upphör inte när kyrkans dörr stängs bakom oss, utan öppnar istället dörren till en underbar dag av vila från vardagens rutiner, för studier, bön och omtanke om familj, släkt och andra som behöver vår uppmärksamhet. Istället för att vi drar en lättnadens suck när kyrkan är slut och hoppas på att snabbt kunna hitta en tv innan matchen börjar, dröjer sig tankarna kvar vid frälsaren och hans heliga dag. Världen styrs av en ständig flod av lockande och frestande röster. Att övervinna världen är att lita på den röst som varnar, tröstar, upplyser och ger den frid som världen inte ger. Att övervinna världen innebär att vända sig utåt och minnas det andra budet. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Vår äkta hälfts lycka är viktigare än vårt eget nöje. Att hjälpa våra barn och älska Gud och hålla hans bud har högsta prioritet. Vi delar villigt med oss av materiella välsignelser genom tionde, fastoffer och gåvor till behövande. Och när vår andliga antenn riktas mot himlen leder Herren oss till dem som vi kan hjälpa. Världen bygger sitt universum omkring sig själv och ropar stolt: se hur mycket bättre jag är än alla andra. Se vad jag har. Se hur viktig jag är. Och världen blir lätt irriterad, ointresserad, krävande och älskar massornas bifallsrop. Men att övervinna världen leder till ödmjukhet, empati, tålamod och medkänsla med de som är annorlunda än en själv. Att övervinna världen innebär alltid att några av de saker vi tror på förlöjligas av världen. Frälsaren sa: om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. President Russell Nelson sa i morse: Jesu Kristi sanna lärjungar är villiga att synas, göra sig hörda och vara annorlunda än människorna i världen. En kristen lärjunge blir inte orolig om ett inlägg om hennes tro inte får 1000 likes eller ens några vänliga emojis. Att övervinna världen innebär att vi bekymrar oss mindre om våra kontakter online och mer om vår himmelska kontakt med Gud. Herren ger oss trygghet när vi följer hans levande profeters och apostlars råd. President Thomas S. Monson har sagt: världen kan vara svår att leva i. När vi besöker templet får vi styrka att bära varje prövning och övervinna varje frestelse. Vi förnyas och stärks. Med allt fler frestelser, distraktioner och förvrängningar försöker världen lura de trofasta att avfärda de rika andliga upplevelser de haft tidigare genom att omvärdera dem som dåraktiga villfarelser. Att övervinna världen innebär att vi även när vi är modfällda minns de gånger vi känt frälsarens kärlek och ljus. Elsa Neela Maxwell berättade följande om en sån upplevelse: jag hade blivit välsignad och jag visste att Gud visste att jag visste att jag hade blivit välsignad. Och även om vi tillfälligt känner oss bortglömda så glömmer vi inte. Att övervinna världen betyder inte att vi lever ett isolerat liv, skyddade från jordelivets orättvisor och svårigheter. Snarare öppnar det upp för en mer omfattande förståelse för tron, vilket leder oss till frälsaren och hans löften. Även om vi inte blir fullkomliga i det här livet, kan vi, när vi övervinner världen, hålla hoppet vid liv om att en dag få stå inför vår återlösare och se hans ansikte med välbehag och få höra honom säga: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er. Den 28 december förra året avslutade vår kära vän och älskade generalaktivitet äldste Bruce D. Porter sitt jordeliv. Han blev 64 år gammal. Jag träffade Bruce för första gången när vi studerade på Brigham Young University. Han var en av de bästa och mest begåvade. Efter sin doktorsexamen vid Harvard University med specialiseringen om rysk politik och historia medförde Bruces åsikter och texter en berömmelse som kunde ha fått honom att spåra ur, men världens beröm och rikedomar fördunklade aldrig hans syn. Hans lojalitet var mot hans frälsare Jesus Kristus, mot hans eviga livskamrat Susan och mot hans barn och barnbarn. Bruce föddes med en njurdefekt. Han opererades, men med tiden fortsatte hans njurar att försämras. Kort efter att Bruce kallats som generalauktoritet 1995 tjänade vi tillsammans med våra familjer i Frankfurt. Hans arbete fokuserade på Ryssland och Östeuropa. Elder Porters liv förändrades dramatiskt 1997 då hans njurfunktion och hälsa sviktade. Familjen Porter återvände till Salt Lake City. Under sina 22 år av tjänande i de 70 blev Bruce inlagd åtskilliga gånger, varav 10 gånger för operation. Vid två tillfällen sa läkarna till Susan att Bruce inte skulle överleva natten, men det gjorde han. Bruce fick dialys för att rena blodet under mer än 12 år av sitt tjänande som generalauktoritet. Under en stor del av den perioden tog varje dialysbehandling 4 timmar i anspråk, 5 kvällar i veckan, så att han kunde verka i sitt ämbete under veckan och tacka ja till konferensuppdrag under helgen. När hans hälsa inte förbättrades efter åtskilliga prästerns välsignelser blev Bruce förbryllad. Men han visste vem han hade anförtrott sig åt. År 2010 fick Bruce en njure av sin son David. Den här gången stötte hans kropp inte bort transplantatet. Det var ett underverk som gav honom förnyad hälsa och som så småningom gjorde det möjligt för honom och Susan att återvända till hans älskade Ryssland för att verka i områdespresentskapet. Den 26 december 2016, efter att ha kämpat mot återkommande infektioner på ett sjukhus i Salt Lake City, bad han läkarna lämna rummet. Bruce berättade för Susan att han genom anden visste att det inte fanns något läkarna kunde göra för att rädda hans liv. Han visste att hans himmelske fader skulle ta hem honom. Han var fylld av frid. Den 28 december återvände Bruce till familjens hem. Några timmar senare, omgiven av sina kära, återvände han fridfullt till sitt himmelska hem. För flera år sedan skrev Bruce följande ord till sina barn. Mitt vittnesbörd om att Jesus Kristus är verklig och älskar oss har varit mitt livs kompass. Anden har burit ett rent, brinnande vittnesbörd för mig om att Kristus lever, att han är min återlösare och vän i nödens alla stunder. Vår utmaning är att lära känna frälsaren och genom tro på honom övervinna denna världs prövningar och frestelser. Låt oss vara trofasta och trogna och förlita oss på honom. Slutcitat. Bruce Douglas Porter övervann världen. Må vi alla anstränga oss lite mer att övervinna världen och inte ursäkta allvarliga överträdelser, men ändå vara tålmodiga vid mindre fel och misstag och ivrigt öka farten och generöst hjälpa andra. När ni anförtror er mer fullständigt åt frälsaren lovar jag er välsignelser av större frid i det här livet och större försäkran om er eviga bestämmelse. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi är tacksamma för alla som har talat till oss denna eftermiddag och för den vackra musik som framförts. Vi påminner bröderna om prästarummets allmänna möte som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18.00 Salt Lake City-tid. Tabernakelkörens landsomfattande utsändning imorgon sker mellan 9:30 och 10 Salt Lake City-tid. Söndagens förmiddagsmöte följer direkt därefter. Avslutande talare det här mötet blir äldste M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas korum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga barnets bön. Tacksägelse får vi sen av äldste Hugo Montoya i de 70s korum.
My brothers and sisters, it is now my assignment.
Mina bröder och systrar, det är nu mitt uppdrag att tala till er och ert uppdrag är att lyssna. Mitt mål är att slutföra mitt uppdrag innan ni slutför ert. Jag ska göra mitt bästa. Under årens lopp har jag lagt märke till att de som åstadkommer mest i denna värld är de som har en vision för sina liv med mål som håller dem fokuserade på deras vision och taktiska planer för att uppnå dem. Att veta vart man är på väg och hur man förväntar sig att komma dit kan ge mening, syfte och resultat i livet. En del har svårt att skilja mellan ett mål och en plan. Tills de lär sig att ett mål är en destination, ett slut, medan en plan är vägen dit. Vi kan, till exempel, ha som mål att köra till en viss främmande plats. Och som en del av er underbara systrar vet, så tror vi män ofta att vi vet hur man kommer dit. Vilket ofta resulterar i att vi säger, jag vet, men det måste vara alldeles här framme. Min fru ler. Det fanns ett tydligt mål, men det fanns ingen bra plan för hur man skulle komma dit. Att sätta upp mål är i stort sett att börja med målet i sikte. Och planering är att tänka ut hur man ska komma dit. En nyckel till lycka ligger i att förstå vilka destinationer som verkligen betyder något. Och sen använda tid, ansträngningar och uppmärksamhet på det som utgör ett säkert sätt att komma dit. Gud, vår himmelske fader, har gett oss det fullkomliga exemplet på målsättning och planering. Hans mål är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Och hans sätt att uppnå det är frälsningsplanen. En del av vår älskade himmelske faders plan är att vi ska få en växande, utvecklande, lärorik fysisk tillvaro där vi kan bli mer som han. Genom att klä vår ande i en fysisk kropp, leva efter de lärdomar och bud som vi får från hans son Herren Jesus Kristus och bilda eviga familjer kan vi genom frälsarens försoning uppfylla Guds mål för hans barns odödlighet och eviga liv med honom i hans celestiala rike. En klok målsättning förutsätter att man förstår att kortsiktiga mål är effektiva bara om de leder till tydligt förstådda långsiktiga mål. Jag tror att en viktig nyckel till lycka är att man lär sig sätta egna mål och fastställa egna planer inom ramen för vår himmelske faders eviga plan. Om vi fokuserar på denna eviga väg blir vi oundvikligen berättigade till att återvända till hans närhet. Det är bra att ha mål och planer för karriären, utbildningen och till och med golfen. Det är också viktigt att ha mål för äktenskapet, familjen och kyrkans råd och ämbeten. Det här gäller särskilt missionärerna. Men vårt största och övergripande mål bör passa in i vår himmelske faders eviga plan. Jesus sa, Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt detta tillfalla er. Experter på målsättning säger att ju enklare och tydligare ett mål är, desto större kraft har det. När vi kan reducera ett mål till en tydlig bild eller begrepp med ett eller två kraftfulla symboliska ord, så kan det målet sen bli till en del av oss och vägleda så gott som allt vi tänker och gör. Jag tror att det finns två begrepp som i det här sammanhanget symboliserar Guds mål för oss och vårt viktigaste mål för oss själva. Begreppen, orden är återvänd och ta emot. Att återvända till hans närhet och ta emot de eviga välsignelser som kommer av att ingå och hålla förbund är de viktigaste målen vi kan sätta. Vi kan återvända och ta emot genom att ha orubblig tro på Herren Jesus Kristus, fullkomligt förtrösta på hans förtjänster, sträva framåt med ståndaktighet i Kristus med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor, och mätta oss med Kristi ord och hålla ut in till änden. Lucifer accepterade inte vår himmelske faders plan som skulle göra det möjligt för oss att återvända till faderns närhet och ta emot hans välsignelser. Nej, han gjorde uppror och försökte helt och hållet ändra vår faders plan. Han ville ha Guds härlighet, ära och makt. Följden blev att han drevs ut tillsammans med sina efterföljare från Guds närhet och blev Satan, ja, djävulen, alla lögners fader, för att bedra och förblinda människorna och leda dem som fångar enligt sin vilja, ja, alla som inte vill hörsamma Herrens röst. På grund av sina val i förutillvaron kan Satan varken återvända eller ta emot. Det enda han kan göra är att motarbeta faderns plan genom att använda varje möjlig lockelse och frestelse för att få oss på fall och göra oss lika olyckliga som han är. Satans plan att genomföra sitt djävulska mål gäller varje person, generation, kultur och samhälle. Han använder högljudda röster, röster som försöker överrösta den heliga andens milda och stilla röst, som kan visa oss allt vad vi bör göra för att återvända och ta emot. Dessa röster tillhör de som bortser från evangeliets sanning och som använder internet, sociala och tryckta medier, radio, tv och filmer för att locka till omoral, våld, grovt språk, oanständighet och orenhet på ett sätt som avleder oss från våra mål och våra planer för evigheten. Dessa röster kan också bestå av välminnande personer som förblindats av människors världsliga filosofier och som strävar efter att förgöra tron och avleda fokus från eviga ting hos dem som bara försöker återvända till Guds närhet och ta emot allt vad vår fader har. Jag har märkt att jag, för att fokusera på att återvända och ta emot de utlovade välsignelserna, regelbundet behöver ta mig tid att fråga mig själv: hur går det för mig? Det är som att ha en personlig, enskild intervju med sig själv. Och om det låter konstigt, tänk på saken. Vem i den här världen känner dig bättre än du känner dig själv? Du känner dina tankar, dina dolda gärningar, dina önskningar och dina drömmar, mål och planer. Och du känner bättre än någon annan till vilka framsteg du gör längs vägen för att återvända och ta emot. Som vägledning för mig under den här personliga enskilda intervjun läser och begrundar jag gärna De självjakttagande orden i Almas femte kapitel där Alma säger: har ni blivit andligen födda av Gud? Har ni fått hans bild i ert ansikte? Har ni upplevt denna mäktiga förändring i era hjärtan? Almas frågor är en påminnelse om vad våra mål och planer bör innehålla för att vi ska kunna återvända och ta emot. Kom ihåg frälsarens uppmaning: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, då ska ni finna ro för era själar. När vi ökar vår tro på Herren Jesus Kristi makt att ge oss ro för våra själar genom att förlåta synder, återlösa ofullkomliga relationer, läka de andliga sår som hindrar tillväxt, stärka oss och göra det möjligt för oss att utveckla Kristi egenskaper, då uppskattar vi än mer omfattningen av Herrens Jesu Kristi försoning. Under de kommande veckorna, ta dig tid till att gå igenom ditt livs mål och planer och se till att de är förenliga med vår himmelske faders stora plan för vår lycka. Om du behöver omvända dig och ändra dem, gör det gärna nu. Ta dig tid att under bön fundera över vilka anpassningar du behöver göra för att hålla blicken endast fäst på Guds ära. Vi måste fortsätta låta Jesu Kristi lära och evangelium genomsyra våra mål och planer. Utan honom är inga eviga mål möjliga, och våra planer att nå våra eviga mål kommer förvisso att misslyckas. Ett annat hjälpmedel är den levande Kristus, apostlarnas vittnesbörd, som framlades för kyrkan den 1 januari 2000. Sätt upp ett exemplar där du kan se det och ta dig tid att gå igenom varje uttalande i det här inspirerade vittnesbördet om Kristus, undertecknat av hans särskilda vittnen. Jag uppmanar dig att studera det tillsammans med familjen, ett tillkännagivande för världen. Vi talar ofta om tillkännagivandet om familjen, men kom ihåg att läsa det i ljuset av den levande Kristus frälsande kraft. Utan den levande Kristus kan våra innerligaste förhoppningar inte uppfyllas. Som det står i tillkännagivandet om familjen, den gudomliga lyxalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter bortom graven. Heliga förrättningar och förbund i heliga tempel gör det möjligt för enskilda att återvända till Guds närhet och för familjer att vara tillsammans för evigt. Det här är endast möjligt eftersom den levande Kristus är världens försonande frälsare och återlösare. Med tanke på detta kan du också söka i skrifterna för att utöka din insikt om just de sanningar som finns i den levande Kristus. Att under bön läsa den levande Kristus är som att läsa vittnesbörden från Matteus, Markus, Lukas, Johannes och profeterna i Mormons bok. Det stärker din tro på frälsaren och hjälper dig behålla fokus på honom när du följer dina planer för att nå dina eviga mål. Trots våra misstag, brister och omvägar och synder ger Jesu Kristi försoning oss möjlighet att omvända oss och vara redo att återvända och ta emot de ojämförliga välsignelserna som Gud har utlovat. Att leva för evigt med Fadern och Sonen i den högsta graden av det celestiala riket. Som ni alla vet kommer ingen undan döden. Vårt långsiktiga mål och vår plan bör därför vara att när vi återvänder till vår himmelske Fader får vi ta emot allt vad han har planerat för var och en av oss. Jag vittnar om att det inte finns något större mål i dödligheten än att leva för evigt med våra himmelska föräldrar och vår älskade frälsare i Herren Jesus Kristus. Men det är mer än bara vårt mål. Det är också deras mål. De har fullkomlig kärlek till oss, större än vi ens kan börja förstå. De är helt och hållet, fullständigt och evigt förenade med oss. Vi är deras verk. Vår härlighet är deras härlighet. Mer än något annat vill de att vi ska komma hem, att vi ska återvända och ta emot evig lycka hos dem i deras närhet. Mina kära bröder och systrar, om en vecka firar vi palmsöndagen till minne av Kristi segerrika intåg i Jerusalem. Om 2 veckor firar vi påskdagen till minne av frälsarens seger över döden. När vi fokuserar på frälsaren under dessa 2 speciella söndagar, låt oss då minnas honom och förnya vårt livslånga beslut att hålla hans bud. Låt oss ta en ordentlig titt på våra liv, sätta upp våra egna mål och fokusera våra planer så att de är förenliga med Guds på ett sätt som i slutändan leder till den dyrbara förmånen att få återvända och ta emot. Detta är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you. Dear Heavenly Father,
kära Fader i himlen, vi är tacksamma för den här sessionen av den här konferensen. Vi tackar dig för musiken, för den här speciella sången. Vi vet att du är där och lyssnar och hör våra böner. Vi ber för president Thomas S. Monson. Vi älskar honom. Vi är tacksamma för det stora tjänande. Det är män och kvinnor som avlöst idag. Och vi ber dig välsigna dem. För de ledare som har kallats idag.
We pray for thy children that they are suffering afflictions.
Vi ber för alla de som lider.
Some of them for due to natural disasters.
Några av dem på grund av naturkatastrofer vars hem är förstörda, och några som lever i andliga katastrofer. De är alla dina barn. Bröder och systrar. Och vi ber dig att förändra våra hjärtan så vi kan hjälpa dem i deras svårigheter. Vi älskar dig, Fader, och vi älskar din son. Vi vill vara lydiga som din älskade son är lydig. Och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Detta var en utsändning under den 187:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under mötet stod en familjekör bestående av medlemmar från stavar i Tremonton, Garland och Fielding i Utah. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.